Ja, men jag vet inte, Chris. Jag kan inte lösa det på bättre sätt än det här. Vi får väl hoppas, vi får väl be till gudarna att det fortfarande är ett vanligt mikrofonljud in. Jag är ju lite skakig eftersom jag misslyckades att sätta på kameran förra veckan. Och istället då fick jag ha konstiga pausbilder på mig själv. Och då ska ni veta att jag valde bort dem med mycket hud på. Först hade jag valt några med mycket hud, men sen så kände jag att... Det kanske kan kosta oss i algoritmer som börjar filtrera och greja.
Det är ju det jag är nervös över nu. Om jag visar för mycket hud i min urringning här.
Ska vi säga det innan bara att det finns ju video att titta på nu på den här podden. Vi YouTube-kanal. Jag vet inte om vi ens har någon adress till den eller om man bara kanske går in och söker på en bottom wrestling. Förmodligen. Vi har nog alldeles för få prenumeranter för att kunna ha något snidigt youtube.com-namn. Och så finns ju Spotify-appen. Där kan man lyssna på både ljudet och titta på bilden. Och nu också i Apple Podcaster, tror jag den heter, appen. Där kan man också kolla på filmen. Dock funkar ju inte lika smidigt som det gör i Spotify där man bara... klickar igång det och så är antingen ljud eller bild, utan här måste man då prenumerera på en separat feed som har det kreativa namnet en VOD om wrestling istället.
Då kan man se Anders i Hawaii-skjorta, Robert i hårnät och mig i hook-hår och FTR-tröja.
Men var rädd om er bandbredd, eller vad ska jag säga. Ladda inte hem upp surfpotten. Ladda inte upp surfpotten din.
Åh, vi är så gubbig nu! Vad är det här? Gubbar pratar wrestling.
Nu jobbar vi på kundtjänst.
Vi vill ha våra händer fria ifall ni blir irriterade. Men som Anders påpekar, var rädd om surfmängden. Eftersom det är ändå ganska... Nu lyckades jag banta, för först så drog jag upp 4 avsnitt i 4 gig. Och sen så insåg jag att man kanske inte behöver ha 4 gig, för den där komprimeras ändå ner till någon typ New Japan Pro Wrestling World-kvalitet. Så att då bantade jag ner dem till kanske 400-500 istället. Så att en halv gig. Så nu är man är lite mer safe ifall man nu råkar ladda ner ett avsnitt på 4G. Nu kommer en tidslinje här. Vince behagade att på eget bevåg sätta sig vid runda bordet igen strax efter att vi hade spelat in vårt förra avsnitt. Han ska bara, nu gör jag citationstecken, bara vara tillbaka för att sälja. Inte bry sig om det kreativa, det är hans ord, vilket man då inte ger jättemycket för. Han avsatte 3 stycken i styrelsen, tar tillbaka 2 andra. Nu läser jag innantill här då. Joellen Lyons Dillon, Jeffrey R. Speed och Alan M. Wexler. Det är ju fantastiska wrestlingnamn på alla i den här jävla styrelsen. Det kan man ju konstatera i alla fall.
Men var det de man fimpade? Ja, precis. Det var de man fimpade.
Ja, precis. De försvinner. Och så tog han med sig då tidigare co-presidents Michelle Wilson och George Berrios tillbaka. Den här Berrios har man ju hört talas om tidigare i alla fall.
Exakt. Exakt.
Men de som försvann var väl även de som skötte utredningen emot Vince. De som var oberoende inplockade för att sköta utredningen, tror jag, på något sätt.
Exakt. Någon av de här tjommarna som försvann var i alla fall drivande i den här utredningen, om jag har fattat det rätt. Så det är helt korrekt. Sen tror jag att det är någon till som har lämnat nu på grund av att Vince är tillbaka. Han beslutar ju då att han ska sälja, och enligt allihopa så är det ju nu verkligen sälja. Inte bara att de ska sälja som de har sagt i 4-5 år, va? Att de, om rätt pris kommer så säljer vi. Utan nu är det liksom, nu ska det säljas. Nu ska skiten ut på marknaden. Och det har ju då börjat spekuleras i hejvilt då, vad som komma skall, vilka är då som ska köpa det här och så vidare. Det har ju börjat surras om att det ska säljas till någon som kan ta tillbaka, så att han kan ta tillbaka kontrollen. Saudiarabien bland annat, de har ju då kanske de ekonomiska musklerna att köpa och till och med kunna då köpa och ta tillbaka sig från börsen och göra det privat igen. Så att på så sätt så skulle det inte bli några mer utredningar kring Vince McMahon. Då är de ju inte skyldiga att göra de grejerna. Och det där guppade sen på några dagar. Sen natten mot onsdag så publicerade då Stephanie McMahon ett avskedsbrev på sin Facebook. Sen beskickade det till mig 1:30 på natten. Och hon säger då tack bock, lämnar allt. Och då menar vi också allt som har med WWE att göra. Inte som hon gjorde förra gången, att hon bara skulle ta leave of absence. Om min engelska nu är korrekt kalibrerad. Men det är väl bara att man tar en paus. Men man sitter fortfarande med i styrelsen såna saker. Men nu har hon verkligen sagt tack och banan och lämnat in passerkortet och så vidare. Och där någonstans är vi nu.
Precis. Och det är som sagt, som du sa, Saudi var ju ett hett spår där i några timmar efter hon hade lämnat i alla fall. Men sen så har ju alla nyhets... outlets backat ifrån det och sagt att det var inte korrekt information, men och då har de pratat med höghönsen i WWE och de har nekat och sagt att det finns ingen sanning i det. Men vi vet ju också att i såna här förhandlingar så då är det ju bara att neka in i det sista. Jag lyssnade på Wrestling Observer någon gång här efter det här, de sa ju att det var när UFC såldes, då var det många i styrelsen och så vidare som inte visste att det var sålt när det väl var sålt, för att man hade liksom nekat in i det sista. Och sen, som sagt, då hade de gått ut med det och då var fortfarande folk som höll på att neka att det var sålt. Men
Får jag bara fråga där, för vad är kopplingen mellan UFC och Saudiarabien? Eftersom de där tre bokstäverna UF och C finns med, så slår min hjärna av direkt när det, liksom, wrestlingnyheter graviterar dit. Jag är ju fullständigt ointresserad av det.
Nej, UFC och Saudiarabien har väl ingenting med varandra att göra egentligen nu. De som har köpt UFC heter Endeavor, och de är väl ett amerikanskt företag, tror jag, men de är också med i diskussionerna nu som en möjlig köpare av WWE då, för att de ser att UFC och WWE, de är lite liknande.
Det är samma target demographic, tänker de.
Ja, precis. De har tjänat bra på UFC-dealen och då tänker de att de kan tjäna bra på WWE-delen sen också då. Men som sagt, jag tänkte bara att kopplingen till att de nekade så kraftigt här med Saudi, det kom ju väldigt snabbt med det här Saudi-Arabien-ryktet. Som sagt, det behöver inte betyda att det inte finns någon sanning alls i det att de nekar, utan de kommer neka hela vägen fram tills det absolut är klart.
Så... Men de här ryktena om Saudi-Arabien, de baserar sig väl bara på tweets från folk som inte har något med WWE att göra överhuvudtaget?
Det gör det väl, men alltså, det vet man ju inte. Det kan ju komma ifrån flera håll. Brian Alvarez pratade om att han hade fått meddelanden först ifrån någon som sa att det var sålt till Saudiarabien. Han tweetade ingenting om det. Sen så fick han meddelande från helt oberoende personer som inte hade med den första att göra, om man säger så då, och som sa att det var sålt och de hade hört det ifrån kontakter i WWE. Men som sagt, vi kommer inte veta någonting förrän det är klart. Och diskussion, Nick Khan, han är fortfarande kvar i styrelsen och han är väl den enda som är han har fortfarande kvar vd-rollen, tror jag väl, va? Heter det väl?
Ja, han är ju CEO, Chief Executive Officer.
Och han var väl co-CEO med Stephanie McMahon, men nu när hon är borta så är han då ensam en CEO.
Precis, och han hade varit i LA här i helgen.
På samma match som Jericho och tippat rätt resultat.
Ja, precis. Men då hade han väl träffat en massa olika tv kuckus där då. Så vi får se.
De här Saudiarabien skottade in 400 miljoner dollar i Endeavor-företaget för att roffa åt sig 6-7% av bolaget. Och därav då 6-7% av UFC och Miss Universe, säger jag här nu när mina ögon faller över en snabb googling simultant.
Bra, bra.
Men då är det ju så, alltså då är det inte samma Saudiarabien som, alltså då Endeavor är ett bolag som har en del, Saudiarabien äger en del av det. Men det som då har ryktats köpa WWE, det skulle då vara med Saudiarabien Public Investment Fund, och det är någonting helt annat då med andra ord.
Precis, det är ju mer eller mindre saudiarabiska kungen eller vad han nu är.
Kronprins Mohammed bin Salman.
Precis.
MSB som han kallas för.
Ja, han äger den här investeringsfonden, Saudi investeringsfonden, äger ju LIV, tror jag de heter, den här nya golfligan som försöker konkurrera med PGA. De köpte ju åt sig alla stjärnor, de flesta stjärnorna i alla fall, men de får ingen tv-deal tror jag, på grund av kopplingen till Saudi.
Men rent spontant, om det skulle köpas av Saudiarabien, då kommer de tappa en handfull brottare minst.
Ja, det har ju spekulerats, eller det har ju pratats om det där, om att det är flera som har hotat med att de kommer sticka och sånt där. Men kan de bara göra det? Köper de inte över kontrakt och hela balletten? Eller blir det någon sorts nyägare och då har man chans att de förhandlar sina kontrakt? Eller?
Jag tänker mig att de är ju, vad heter det, entreprenörer. De är ju, vad heter det, egna företag som, vad heter det, inhyrda på entreprenad. Och jag tänker att vid en försäljning och omorganisation så kan man nog bli lyft ifrån sådana kontrakt. Det går säkert att krånglas ur liksom, juridiskt. Kanske med en lång no-compete-clause eventuellt. Då. Men jag tror att de kan krånglas ur dem.
Men du menar, Chris, att du tror att det här Saudiarabien-spåret är bara... Det är liksom bara Twitter som har satt igång det. Jag tycker det känns superrimligt att de kommer köpa det. Jag tror att det kommer bli så också.
Det som jag tycker talar för att det kan vara så, det är att det känns som att Vince gör det här för att han har redan säkrat en köpare och det bör vara någon som han har bra kontakt med. Typ MSB då, alltså kronprinsen i Saudi. För att annars skulle han inte göra movet och sen så börja kolla runt. Utan det känns ju som att han har ju suttit hemma på kammaren och förhandlat. Och liksom, jag löser det här. Vill ni köpa det, då drar jag mitt 60% shareholder-kort och kliver in i styrelsen, så fixar vi det här. Det talar ju för Saudiarabien. Men just den här tystnaden och att det kommer från en massa credible källor från början, det gör att det känns lite så här, nu börjar vi så här spekulera i det värsta direkt. Så att, men det finns ju, det finns spår av sanning där. Just det här hur han kliver tillbaka och så ska han sälja direkt.
Som sagt, han måste väl kolla runt efter möjliga... Du pratade om det i chatten på något sätt, om att de måste ju kolla runt efter andra eventuella köpare när de är public och så vidare.
Ja, när man är ett aktiebolag så måste man se till att man gör det som är bäst för aktieägarna. Annars bryter man ju mot lagen. Så när de väl tar in erbjudanden, då måste de ju öppna upp och säga hallå, vi ska säljas. Och då behöver de liksom känna på de erbjudandena också. Men sen ska ju de alltid hävda att, låt oss säga att det är Saudiarabien och sen så bjuder de här Endeavor. Då kan de ju alltid med lite schyssta förvrängningar av ord och statistik så kan de alltid välja de vill ha i vilket fall. För det, så fungerar det ju. Men de måste ändå liksom field their options.
Ja, och sen så tror jag ju att Saudi, då de kan ju betala överpris säkerligen för att få företaget. Och det är väl bara, antar jag, om de går till det som det kommer bli aktuellt att gå private med de andra alternativen som har varit, så kommer de väl fortfarande finnas kvar på den öppna börsen. Antar jag.
Det beror på hur de köps och görs om. De kan säkert köpas av ett risk... För det som köps om de köps av Saudi så är det av ett riskkapitalbolag. Och det kan de ju köpas av i USA också. Och då kan de ju välja att liksom köpa tillbaka aktierna och gå privat igen. Det går ju att göra. Det är inte bara inkomst i Saudi de kan göra det.
Nej, men det måste väl kosta svin mycket pengar att göra det, antar jag.
Ja, då måste de ju betala ut hela fulla värdet. Vinst kan ju ta en smäll, men det vill han väl inte göra.
Men det är också så här, för det som talar för också att det är Saudiarabien är ju att vem vill någon annan ha vinst med vid det jävla bordet? Alltså om Disney skulle köpa, vill de ha vinst kvar? Det är väl inget positivt alls då att vinst har kommit tillbaka överhuvudtaget. Om de ska ha en chans att någon ska köpa det där förutom, ja, möjligen då Control Your Narrative-gänget eller Saudiarabien.
EC3 ja, köper det.
Vi ska ju kanske koppla tillbaka lite grann till UFC-spåret egentligen. Jag vet att du stänger av, Robert, men som sagt, i veckan, eller ja, vid nyår i alla fall, så kom det ut bilder där Dana White, som är frontfiguren för UFC, örfilade sin fru på någon nyårsfest. Och efter det så är det ju vissa i media och även några i senaten i Kalifornien som har ropat efter hans huvud, men de, så ESPN som ägs av Disney, de har sagt att vi sänder endast deras produkt. Vi har ingenting med företaget att göra överhuvudtaget annars. Och TBS som ska sända, de sänder ju Dynamite. De ska ju sända den här, det är lite tragikomiskt att det är en power slap league som Dana försöker marknadsföra nu. Och det blir ju som sagt passande att han gjorde det där då. Men även TBS har ju, de sköt ju fram premiären för det här Power Slap League en vecka, och sen så har de mixat lite grann i marknadsföringen. De sätter inte Dana lika långt fram som det var tidigare.
Men de backar inte, det är väl det som är själva poängen. De kommer fortsätta sända produkten.
Precis, det är det jag menar. Det är det jag menar, att om det har... finns nog med pengar i det, så kommer de släppa allting bara för att tjäna pengar.
Det går ju så, alltid att säga att man hade Vince McMahon vid förhandlingsbordet, sen så fimpar man den. Alltså, det går ju att... Fan, Spin Doctor är kung.
De behöver inte fimpa han heller.
Inte
så länge
bandet,
som...
ska jag säga.
Nej, men som sagt, om det finns pengar i det, så kommer de säkert kunna mörka det där också. Eller säga att vi sänder varje deras produkt, eller vad det nu kan vara.
Men om de säljer det, då säljer de det, va? Alltså då har Vince McMahon ingenting att säga till om längre. Eller kan han på något sätt sälja men fortfarande ha kvar sin veto i bolaget, eller?
Nej, om någon annan äger det, då är ju den som äger det den som bestämmer. Punkt.
Men det beror ju på hur hands-on de vill vara också. Om de köper i tron att Vince kan styra det. Ja, han kan väl styra det någorlunda, har man väl sett tillbaka i tiden. Förutom ja, de moraliska aspekterna, om man säger så då.
Nej, men de kan ju faktiskt göra så att, för han kommer ju få pengar, han äger 60%. Och han kommer ju få pengar då om de köper det, och då kan han köpa in sig i köpet. Det går ju att lösa så också, på något sätt, säkert. Alltså, nog kan han kuppa in sig. Det finns mycket grejer. Det intressanta är väl hur det känns... vi vet ju ingenting förrän de har nailat den här dealen. Det kan vi bara spekulera om. Men något som är mer intressant att spekulera om, och som alltid är aktuellt för att vi alltid har kontrakt som löper ut året runt inom wrestlingen. Vad kommer det göra för moralen? Sitter Tony Khan och gnuggar händerna likt hans tweet tydligt visar på?
Och vad han hade skrivit?
Han twittrade ut att det är underligt vad folk har varit trevliga mot mig de senaste 24 timmarna. Det måste vara the holiday spirits som håller i.
Han kan inte hålla sig borta ifrån Twitter när han... jag tappar det på honom ibland.
Ja, men han har dålig fingertoppskänsla ibland när det gäller de där grejerna. Otroligt dålig fingertoppskänsla.
Jag förstår att han kanske blir nöjd om när Vince kommer tillbaka. Han har haft det lite tungt när Triple H tog över. Så var det lite samma typ av produkt som WWE använde som, eller visade som en jämförelse med AEW. Vince, han har ju en lite annan approach med sin bokning. Men det har ju som sagt varit ett uppsving för WWE, och sjunker lite grann med intresset på AEW-sidan.
Tydligt så... där är ju att Dragon Lee valde att gå till NXT och blev även, han fick rådet att gå till NXT istället för att gå till AEW, även fast AEW skottade pengar på honom. Han får bara den här klassiska NXT-lönen, vilket är lågt då i wrestlingvärlden, för att gå till NXT, men han valde ju fortfarande det. Och det här gjorde han ju alldeles innan Vince McMahon klev tillbaka och kuppade in sig.
Men han är också den bäst betalda i NXT, tydligen, har jag hört det ryktas om. Så att även om han då fick en vanlig NXT-lön, så fick han den högsta vanliga NXT-lönen då, som då var mindre än AEW-lönen. Men hur, jag blir också lite så här, om nu Saudi-Arabien skulle köpa det här kalaset, jag menar, kan det inte påverka tv-deals? Vill Fox ha att göra med dem? Eller blir jag gymnasialt moralisk nu? Alltså att det skiter folk i såna här saker, för att det redan pågår en massa såna här konstiga... Ja, men så här, Del Monte och Coca-Cola som eldar med barn och grejer. Alltså de har de inga problem att köra ads med och samarbeten.
Han talat som en sann straight edge-sångare ändå. Vad heter det? Nej, men jag tänker att de har ju fortfarande redan haft ett samarbete med Saudi. Jag tänker att den här golfligan som Anders pratade om, den har ju säkert tv-deals också. Amerika har väl generellt ganska bra relationer med Saudi. Alltså, de tycker väl om varandra hyfsat. Eller min utrikespolitiska radar kass just nu. Men jag tänker mig att de har ganska bra samarbete.
Ja, alltså de har väl... Det känns som att det är lite bättre syn på det där än vad det här i alla fall. Men samtidigt så tror jag att det är skillnad... Det var ju ändå ett ganska stort motvåg när de började med de här Crown Jewel och så vidare. Nu med tiden har ju det lugnat ner sig lite grann, men jag tror att det skulle vara en ganska stor skillnad om de har ett eller två event i Saudiarabien till att det är helägt av Saudiarabien.
Men Newcastle är helägt av Saudiarabien. Det är ingen som bryr sig.
Ja,
det... jag tror inte de bryr sig. Jag tror att man tycker om att gulla lite med MSB. Han hävdar ju att han ska göra den här kulturella revolutionen. Inte som han gjorde i Kina. Men alltså att han vill ju bygga upp Saudiarabien till att ha en massa amerikanska influenser och grejer. Det är därför han har tagit in WWE. Skulle de inte ta in NASCAR och grejer också? Jag tror att man ser med ganska så här hjärtformade ögon på de delarna av vad de försöker branscha ut med. Men jag kan ha helt fel, ska jag säga.
Alltså det är väl det här som är sportwashing deluxe, att de håller på att finare till sitt rykte genom att plocka åt sig produkter som folk har varmt om hjärtat. Man vill inte tappa den produkten, så därför så finner man sig i att det är ägt av skummisar. Och sen så helt plötsligt så liksom bryts det ner lite grann, den här moraliska aspekten kanske. Men,
vilka är vi säkra på kommer stanna då? Är det Braun Strowman? Är Seth Rollins?
Ja, vi behöver väl också säga att okej, de kommer säkerligen förlora många som men Sami Zayn känns ju ganska självklart att han kanske kommer vilja backa därifrån lite grann. Och kvinnobrottare kanske inte heller vill vara där. Men som sagt, jag tror ju också att det kommer leda till att det blir högre kontrakt. De kommer kunna pumpa in mer pengar i brottare, och jag tror att det är lika många som de förlorar på grund av den moraliska aspekten, kanske de kan få åt sig andra som inte bryr sig om den moraliska aspekten och vill ha mer pengar.
Ja, läs MJF. Jo, nej, men det är väl klart. Och jag tänker också en sån som Kevin Owens, som han har väl aldrig varit i Saudiarabien, skulle väl, alltså på de här galorna som de har haft.
Han stöttar ju Sami.
Just det, han stöttar Sami där, ja. Och ja, men precis som du säger, för det där tänkte jag också lite när Stephanie McMahon bara hux flux då sa taco banan, att ja, men det är klart, i och för sig, hon hade ju sagt att hon ville bort precis innan Vince McMahon innan hans klavertramp då blottades. Så de liksom tvingades hon tillbaka. Så det är väl klart, det kan ju vara så att ja, men nu är han tillbaka, då kan jag lika gärna, då kan jag ta ledigt igen. Men jag tänkte också att det hade någonting med det att göra. Hon har ändå varit en förgrundsfigur för hela kvinnorevolutionen i wrestlingvärlden och så vidare.
Nej, det är ingen moraliskt i att hon kliver ner. Jag kommer stå fast vid det här. Hon gör ju för att vara med familjen, tror jag, precis som du säger, Robert. Hon skulle ju kliva bort tidigare, men sen så briserade bomben McMahon Laurinaitis och hela den biten. Sen så nu kan hon kliva bort. Jag misstänker att Vince inte ville att de skulle vara utan en McMahon. Att han vägrar ha det så. Och så nu får hon ledigt. Får hon lugna ner sig. Så får Vince sitta där. Den teorin kommer jag dö på en kulle för.
Men är det inte väldigt trist att det inte kommer vara i händerna på en McMahon? Alltså, du vet, säga vad man vill om Vince McMahon. Men jag såg ändå fram emot ett WWE som fortsätter i Stephanie McMahon och Triple H händer. Det har ju varit toppen det här halvåret.
Nej, har det? Inte sista tiden. Fan, den här veckan var ju bedrövligt.
De första två månaderna var väl kul.
Jag tänkte på det när Anders sa att Triple H hade ju bokat så att det hotade i AEW. Han hade inte bokat som Vince McMahon. Han satt och tittade på Raw den här veckan. Jo, han bokade för fan exakt som Vince McMahon.
Jo, men Raw, han har ju gett upp nu, Chris. Nu är ju Vince McMahon tillbaka, så nu har han ju gett upp. Han var ju så här, han förstod väl någonstans att det här skulle kunna hända, att Vince McMahon kommer tillbaka. Men då tänkte han så här, okej, men jag har kanske några år på mig att ändå bevisa mig och visa hur liksom bra jag kan göra den här produkten. Och så fick han ett halvår, så det är klart att han bara, gör vad ni vill, jag skiter i vilket, han har numret till Tony Khan, bryr mig inte längre.
Undra om man kan backa bandet och se när han slutade ha de här bra Raw och Smackdown, när allt hängde ihop, det var saker backstage som man såg i andras promos och grejer, när de bara tvärslutade. Var det då Vince McMahon hade plockat upp telefonen till Bin Salman och ringt och sagt till Hunter att jag kommer strax tillbaka, jag ska bara ro hem den här dealen. Då bara släppte han pappret.
Ja, du menar att vi på det sättet kan lokalisera när dealen egentligen gick i hamn?
Ja, ja. Exakt.
Ja, det är väl efter två månader då, det är som ni säger. Det var jävla tempo på de där två showerna i två månader, sen dog det. Men jag tänker också att... Jag tycker du är hård. Alltså, det är klart att han har varit... Det var sämre än de två första månaderna, men det har ändå varit bättre än på Vince McMahons tid.
Ja, jag raljerar.
Såg ni att det kommer ett nytt Supercard of Honor WrestleMania-veckan?
Jo, jag såg det. Det var väl trevligt.
I LA, i en arena som tog 10 000, tror jag de sa.
Mhm. Okej.
Okay. Fast de kommer säkert inte sätta upp den för att ta 10 000, för det skulle nog bli eko i det.
Men de har alltid varit väldigt noga med att WrestleMania... veckan, det är WWEs vecka, då ska man ju inte hålla på att sätta upp någonting. Och det gör han ju inte, fast han stänker upp Ring of Honor. Det är bara att han inte stänker upp AEW-prylar mitt i WrestleMania-veckan.
Får jag prata om ett gäng som har sagt rakt ut att om WWE säljs till Crown Jewel, tänkte jag säga, till Saudiarabien, så påverkar det hur de tänker kring sina kontrakt. Och det är faktiskt FTR. Jag lyssnade på Dax podd idag. Och då får han frågan av sin bisittare om ryktena stämmer kring WWE. Påverkar det hur du och Cash tänker? Och bara, ja, det är väl klart att det gör det. Såklart. Men, och sen liksom slänger han in en sån. Vad som är bäst för min familj är viktigast. Men de har fått en deal att de behöver inte vara på tv tills deras kontrakt löper ut.
Nej, jag såg det.
Så de ska sitta hemma tills april och då ska de bestämma vart de ska.
Mm-hmm. Det var så länge alltså?
Jajamän. Och det kommer vara det sista kontraktet de skriver på, som det låter också. Sen är de liksom färdig. Om de signar ett 5-års deal, då är de liksom, men då är de ju även 43. Så att då kanske det är okej att sluta också. Men det kommer liksom vara deras sista run. Och då vill de kända att de är respekterade som tag team och som personer och grejer. Och Dax har ju enligt ryktena otroligt mycket hetta i AEW-omklädningsrummet. Att det var många som har skickat till honom och till hans kollegor på podden, och de har fått höra omvägar att folk är inte alls glada i hur han målar upp punk-situationen.
Okej, men då är det ju tydligt då att de kommer gå till WWE. Jag menar, varför ska han annars ge dem ledigt för resten av, alltså resten av tiden av sitt kontrakt? Det låter ju jättemärkligt när det också är flera månader kvar på det.
Ja, men han sa det lite som att jag tycker att det låter som att han överväger AEW i första hand, men vad som är bäst för familjen. Sen, vad heter det? Låter ju som att de är lite böke att ha att göra med. Fan, behöver de såna backstage?
Men det känns väl också som att, som du pratade om tidigare, att Cash inte hade mått så bra i själen nu på slutet. Så då så kan det väl vara sunt att de får tid för sig själva att fundera. Och då så, som sagt, jag tycker ändå det känns som att de gillar Tony Khan.
Det säger han. Han säger att han tycker Tony Khan är fantastisk och att han älskar AEW som förbund. Och vad heter det? Han ursäktade sig under podden när han pratade gott om Triple H. Bara, alltså, jag vet att jag jobbar åt Tony Khan och han är ju ett geni. Han är geni på ett annat sätt. Men jag måste bara säga att Triple H är jätteduktig på det här och det här och det här. Så det var roligt. Men han verkar absolut tycka om Tony Khan. Han säger att vad heter det, de har varit osams jättemånga gånger. Men det är man. Men han är, vad heter det, super, vad heter det, sympatisk och supersmart. Och liksom ser alltid till att ta hand om dem.
Mm. Och som sagt, det här känns ju ändå som att, ja, man kan ju koppla, vända det på båda sätt. Att antingen så är att de bör hålla sig borta ifrån omklädningsrummet för att de har så mycket hetta där. Eller så är att han är omtänksam emot dem och känner att Cash i alla fall, och även Dax har ju en trasig kropp vad det verkar. Så de behöver ju hela sig.
Just det, jag glömmer ju bort att Tony Khan är good guy.
Det är ju inte Road Dog. Har ni hört om hans ursäkt till Dax? De har ju lite krig nu.
Fortsätter de?
Ja, men för vad heter det, Dax var, jag berättade väl det här om att han hade försökt hålla Dax borta från main roster. Och det tog ju, vad heter det, då tyckte ju Road Dog bara, ja, det är fint att du tror att jag hade så mycket kraft. Det hade jag ju inte. Men han var head writer för SmackDown när han twittrade ut det där. Och sen så vet det, har ju Dax sagt att han tycker att Road Dogg var en röv på Raw där de hade återföreningar med DX, för att han sket i att tacka FTR efteråt. Och då vet det, så sa vad heter Road Dogg att, ja, alltså, jag vet inte varför jag skulle behöva, om du har tagit illa vid för att inte jag tackade dig för att du gjorde ditt jobb, ja, men då är det väl så då. Det var ju inte meningen. Men Dax menar på att man tackar alltid varandra efter matcher. Så att han är ju bara en röv nu och försöker se snäll ut i Twitter-universet.
Alltså, jag kan inte bry mig mindre om Road Dogg. Alltså, jag kan inte bry mig mindre.
Nej.
Men apropå någon annan som man inte kan bry sig mindre om. Och en gubbe som alltid försöker vara med på wrestlingen nu för tiden är ju Ric Flair. Han var väl en av de få som var glad att Vince McMahon kom tillbaka.
Ja, just, ja.
Och han pratade även om när Chris Jericho och JAS var ju på Bola PWG i helgen och överraskade.
Bola står för Battle of Los Angeles, för er som inte är lika nördiga som vi.
Precis. Men då så slängde ju Ric Flair ut att han visste inte ens vad PWG var. Och det var inte, WWE, de skulle aldrig släppa sina stjärnor för att åka till något sånt där.
Det är för sig, det klär ju Ric Flair att han inte vet vad PWG är.
Ja, jag håller med.
Även att han sa, han visste inte vad PWG var. Men de kanske inte vet vem jag är heller. Men det tror jag nog att de gör.
Åh, vilken oskön människa.
Hörrni, på SmackDown så fick vi Royal Rumbles main event. Roman Reigns mot Kevin Owens blev nu klart. Känns väl gottigt.
Det kommer ju bli snyggt, tror jag. När Det börjar ju redan nu. Nu har det varit när vi sänder det här, men nu på fredag när Sami Zayn ska möta Kevin Owens, då kommer de kicka igång det här bygget mot WrestleMania ganska bra, tror jag. Och Romans.
Är det Sami då, eller?
Nej, Kevin eller Owens kommer. Jaha,
Du, med Vince McMahon tillbaka kan det lika gärna vara Austin Theory.
Just
jag tror inte vi ska vara så säkra på någonting.
Ja, just ja. Nej. Jag glömde att mannen var tillbaka.
Nej, men jag tycker att det var ju svin. Jag ser väldigt mycket fram emot den här matchen som nu redan har varit när ni lyssnar eller tittar på det här. Sami Zayn då mot Kevin Owens. För det känns ju som att där kommer ju då någonting kommer ju hända. Det sa jag för sig förra gången som han skulle vara med i den här Wargames-matchen också. Men nu känns det verkligen som att någonting måste brisera där. Och det är ju Road to WrestleMania och Sami mot Roman. Jag tror inte att den är så långt på det. Jag tror inte att vi ska vara så säkra på att det är Cody Rhodes ifall nu inte The Rock behagar att dyka upp.
När man såg på SmackDown den här veckan, då fick jag ju så här lite vittring på att det skulle kunna bli på WrestleMania. I själva angeln. För då kändes det som att fan, det är ju de där två de bygger nu. De bygger ju inte alls det mot att Sami skulle gå om tagtitlarna på något sätt.
Nej, nej, det är verkligen inte. Han är ju extremt passivt aggressiv. Eller passiv, han är ju aggressiv. Han står ju liksom gapar Sami Zayn rakt upp i ansiktet. Skyller på honom för att de förlorade i den här tagtitlmatchen då mot John Cena och Kevin Owens. Men sen också hela den här försoningen när de sitter där bak sen och käkar popcorn och kollar på main event-matchen. Och det är så otroligt bra. Det måste vara WrestleManias main event-match där. Vi måste få se Sami Zayn mot Roman Reigns. Vi måste få se den matchen.
Publiken då kommer ju vara bananas.
Vi fick också veta att ingen vet vad en pitch black match är mellan Bray Wyatt och LA Knight, förutom att det är en anything goes, false count, anywhere match. Låter ju som att man vet exakt vad det är för match då.
Ja.
Så jävla dumt.
Ja, det är så dumt.
Sen vill jag också säga att jag tycker att Madcap och Emma-matchen mot Scarlett och Karrion Kross var bra. Jag tycker att det här var den bästa Emma-matchen som jag någonsin har sett.
Och fick du hon lite upprättelse nu för att du tyckte att Scarlett var en bra brottare? Du såg det där, eller?
Ja, men,
och det var ju, eller hittar du bara på det här nu för att du ska vara ett få rätt för?
Ja, jag förstod att det var så ni skulle tolka det här. Men det är klart, det var ju ingen supermatch, det var det ju inte. Men jag tycker, vad fan, Emma har väl aldrig sett så där bra ut. Och Scarlett, nu fick vi ju se väldigt lite av henne, men hon kunde ju ändå gå med på grepp och sånt där.
Ja, hon gjorde ju en snygg brygga också. Ja. Så att jag satt och tänkte på det under matchen, Robert, och tänkte, han har nog rätt ändå.
Jag var väldigt förtjust i den här. Jag gillade också 90-talsbygget mellan Karrion Kross och Rey Mysterio. Det där att han trär masken på Madcap efteråt och så säger han, jag vet att du tittar Rey i kameran och sen TikTok. Det kändes som att det var hämtat från, vet jag, gamla WWF Superstar. Det Tatanka, eller The Bam Bam Bigelow sprang omkring med Tatankas hår och grejer.
Jajamän! Det var kung, jag håller med dig.
Ja, och så, alltså som karaktär så är ju Karrion Kross kung. Men hans matcher är lite alltså, ja, den var okej.
Det kan man alltid förlåta. Man kan alltid förlåta att de är lite okej matcherna när han har den där stjärnutstrålningen, tycker jag.
Precis. Jag tror att så länge som det kommer leda till att det blir snygga byggen så liksom överlever man på det. För att jag tycker alltid när han pratar och under matcherna så har han en ganska bra psykologi också, för att han liksom gillar att prata så att kameran hör mycket under matcherna, så att hans karaktär är ju konstant genom hela allt det. Så att jag gillar Karrion Kross på så sätt, och han har ju en himla utstrålning också.
Men snart kommer han komma tillbaka i BDSM-masken. Vince är tillbaka.
Det är roligt ifall nu. Säg att de sätter. Saudiarabien köper skiten. De tar det från börsen. Vince får härja fritt. Han får vara head of creative och allt möjligt. Och han då ska nu ge igen på Triple H genom att då göra som Triple H gjorde med honom. Fast han då tar tillbaka alla de här skitgrejerna. Tillbaka med BDSM-masken på Karrion Kross och ja, allt han nu hittade på.
Han tar tillbaka Keith Lee och sätter någon hjälm på han.
Ja, gud, det var kortvarigt men bedrövligt.
Raw är ett sorgebarn av rang. Alltså för fan, det här, den här veckans Raw, det var så tråkigt så klockorna stannade. Jag tycker att det var, jag vet, det var bedrövligt.
Ja, det här är det sämsta Raw på väldigt, väldigt länge, känns det som.
Ja, men fanns det något spännande att prata om på det här Raw? Fanns det något spännande?
En sak tycker jag som var lite förbigående så där var ju att när den som vann den här gauntleten, de skulle utmana Usos om Raw Tag Team titlarna. Så betyder det att de har en split på gång?
Ska de splittra det? Nej.
Det var ett, det kände jag att som sagt, de flashade inte upp det så stort att, som sagt, det var Adam Pearce som sa det i backstage-segmentet där. Men han sa ju specifikt att de utmanade dem för Raw Tag Team-titlarna.
Hoppas det var en felsägning.
Ja, precis. Det kan ju vara något sånt också såklart. Men jag reagerade på det i alla fall.
Sen jo, funderade men någon sak... Jag fortsätter, Anders, förlåt.
Nej, kör du.
Ja, jag tycker ju att något som var bra också var att jag fick se Dominic Mysterio. Jag tycker att han är jätterolig i den här underliga omvända fånggimmicken.
Ja, nyligen utsläppt från finkan. Han satt i 30 minuter.
Ja, med tår tatuerat. Det är fint att Kevin Patrick upptäckte tåren den här veckan. Efter typ halva matchen hade gått. Har han en tår tatuerad? Prata inte om den, säger Corey Graves. Som verkar hata Kevin Patrick.
Jag vet inte, jag tyckte den var lång, den här tag team turmoilen som de hade. Alltså, det är klart att jag uppskattar också att se Judgment Day. Tycker att Dominik är kul, jag tycker att Finn Balor var fantastisk i den här. De mötte ju då först Good Brothers, Hurt Business och Alpha Academy, vann alla dem. Och så i sista matchen då så skadade sig, citationstecken igen nu, Finn Balor. Och då skickade de in Dominik Mysterio istället då, som fick fylla in istället för honom. Mot Street Profits. Och en match som då Judgment Day gick segrande ur. Så att då är det Judgment Day då mot Usos. Om antingen bara Raw Tag Team-titlarna eller båda de här Tag Team-titlarna. Det får vi väl se. Men, fan, alltså Finn Balor när han sitter där och hejar på. Plågad av smärtor med is på sig på revbenen i kontorstol ringside. Det blir inte mycket bättre än det. Ja. Ja.
Han är ju en fantastisk skådis. Au, au, au. Au, au, au. Are you a doctor? Au, au, au.
Han är ju också gett upp. Han vet ju att det här är ett sjunkande skepp. Eller att han kommer lämna så fort Saudiarabien har kritat på.
Därför att twittrar ut Bullet Club-bilder. Jag kommer, grabbar. Exakt. Håll ut.
Exakt. Exakt.
Ja, men apropå det, som sagt. Nu så under den här veckan så har det ju ryktats att både Hikuleo och Jay White ska vara på gång till WWE. Så jag vet inte, kommer det vara någon slags dubbeldiskvalifikation på den här matchen i New Japan eller så att båda försvinner?
Ja, men fan, det där med Jay White känns ju stökigt. För vi, nu vet jag inte om vi pratar om det i podden, va? Men vi lyckades väl luska reda på att han hade skrivit på ett 7-årskontrakt med New Japan, vilket skulle väl sträcka sig till 2025 i alla fall.
Men det var bara det han hade kommunicerat till AEW, sa Dave Meltzer sen. Att det var i samband med att AEW försökte snå åt sig 2019 eller någonting, som han hade kommunicerat till dem att han, jag har ett 7-årskontrakt med New Japan, så att det blev ingenting av det. Och sen är nu helt plötsligt så ska hans kontrakt ha tagit slut. Eller ska ta slut. Det är efter Royal Rumble som kontraktet kommer att sluta, alltså någon gång i februari tror jag.
Men han kan ju ha ett kontrakt med rollover eller option eller liknande, så att det kan ha varit ett 7-årskontrakt om det fullföljdes ända ut.
Ja, för 7 år känns som en sån udda siffra att skriva kontrakt på också. Det är väl typ så här 3-5 eller för sig, nu är det New Japan. De skriver ju konstiga livstidskontrakt som också tar slut innan livet har tagit slut. Så att.
Ja. En sak jag funderar på gällande Raw. På YouTube-versionen, så när Alexa Bliss hade sin promo, så kom ju Uncle Howdy ut sedan. Och sen så blev det bara svart och han sa ingenting mer. På den fullängdsversionen, var det någonting mer som hände efter att Uncle Howdy hade kommit ut? Sa han någonting eller vad hände sen?
Nej, han kom bara ut till det där rökmolnet.
Och sen var det reklam?
Och sen blev det svart, ja.
Okej.
Men nu är det väl spikat att det är Bo Dallas, va? För nu hade man ju sett Bo Dallas backstage på Raw.
Just nu är det i alla fall, just nu är det i alla fall Bo Dallas.
Ja, exakt.
Nästa vecka är det Austin Theory.
Nej, det kommer ju bara Vince själv. It was me!
Men jag måste också säga om Raw, Austin Theory fortsätter ju att vara bra. Han måste få props.
Ja, faktiskt. Austin Theory, och jag tycker också Mia Jim och Baileys match var bra som de gick på Raw. Jag gillar Baileys nya stil. Hon har ju börjat brottas mer safe, ser man nu, sen hon, den här knäskadan. Men det är också lite mer så här, tyngre brottning, eller vad säger man, kraftbrottning. Och hon har ju liksom lagt på sig en jävla massa mer muskler också. Så jag tycker hennes brottning matchar hennes gimmick-persona också på ett bättre sätt nu än vad jag gjorde tidigare.
Jag tror den här var bortklippt från YouTube, så att vi får gå på dina ord.
Jag var kom på en sak. Vi kommer kunna hitta igen när Vince verkligen kom tillbaka, när alla började säga Seth freaking Rollins hela tiden. För Austin Theory, han sopade in freaking Rollins, jag vet inte om det var 14 gånger i den där promon som han drog. Så att, kan de bara sluta med att säga att han heter Seth freaking Rollins? Han heter Seth Rollins.
Alltså det är konstigt om man tänker på det här att Vince och Triple H, vem är det som egentligen är den kreativa? För när de pratade, när Dax pratade om hur det var i NXT när Triple H var boss, då var han ju så här att nej, men använd inte en stol för en beatdown. Det är inte bra. Det använder vi för mycket. Gör något move och så ser ni till att ni får över det movet så ni kan använda det som en false finish i en match sen. Så folket tror att nu kommer de använda det där som de sänkte han med. Det är mycket bättre. Och då får ni hetta istället för att folk vill se någon bli slagen med en stol. Och han kommer med en massa såna här superbra grejer. Och sånt ser man ju inte på samma sätt på main roster, utan man ser de här, inte lika mycket, men man ser fortfarande så här klassiska icke-slut och grejer.
Rampage och Battle of the Belts tyckte jag var två stycken bra shower med en hel del väldigt bra matcher. De klassiska Top Flight mot Mox och Brian, den visste man ju skulle vara delikat. Men det som överraskade mig, det var ju de här Renegade Twins. Jag vet att jag har sett dem någon gång tidigare, men här gick de ju en jättebra match mot Britt Baker och Jamie Hayter.
Ja, båda de här matcherna var ju liksom att de gav sig fasen på att de skulle bygga upp de här färska, nya. Och de gav dem mycket tid och möjlighet liksom. Så på så sätt så tycker jag att det var riktigt bra.
Ja, det är kul.
Och vad heter det, apropå Rampage, eller om det var på Battle of the Belts. Och andra saker som var bra där, så Jade Cargills avslut var något av det snyggare som har skett på länge också. Den här övergången till hennes specialare, den var riktigt bra.
Jaded.
Ja, men jag gillade också, och den tror jag väl, det är som en gröt, så jag har lite svårt att utskilja på vilken av de här galerna det var. Men Darby Allin mot Mike Bennett, jag tror kanske att det var main eventet på Rampage.
Ja.
Och jag tycker att det är kul att Bennett får göra något vettigt post-VVE för oss som inte orkade titta på Impact eller slarvade med Ring of Honor när han var där. Jag är väldigt förtjust i Bennett, Taven och Maria Kanellis trion. Jag tycker den är härlig.
Jag tyckte det här var en jättebra match. Jag tycker att han, Mike Bennett, fick skina också likt Top Flight och Renegade Twins. Jag tycker Darby var bjussig här och AEW som gav den mycket tid liksom.
Och sen den här tag team-titelmatchen mellan Acclaimed och Jarrett och Little var kalas, med Aubrey Edwards som knäcker CM Dutts penna när han praktiserar rollen som domare helt utan yrkeserfarenhet och relevant utbildning. Och till och med Kip Sabins match mot Orange Cassidy gillade jag. Och då vet ni hur mycket jag avskyr den där jävla påsen. Så att, de var bra de här showerna. De fick mig på ett bra humör.
De var ju det! Sjukt att det var så pass hög kvalitet på allt, kändes det som.
Men fan, AEW har ju haft en riktigt bra tid den senaste tiden. Bortsett från några Rampage möjligen. Men jag menar, och nu det här Dynamitet som var här nu igår då, när vi spelade in det här på torsdag. Alltså det var ju pay-per-view-kaliber på det. Jag satt ju uppe och kollade på det live. Bara för att jag var så jäkla sugen på det. Och när jag satt och tittade på det, den här stora, stora arenan, nu kommer jag ihåg vad den heter, Kia Forum eller?
Jajamän.
Ja, det är ju hur mycket folk som helst där. Varför är det inte så där mycket folk på alla deras shower? Så de får se så där stora ut.
Ja, synd. För vilken jävla show det var också.
Meltzer sa att det var något slags rekord på sista dagen försäljningar för, gällande AEW-biljetter. Nu, så att det var, det känns väl ganska bra, även fast tv-ratingsen är lite nere nu, så känns det ju ändå som att det är gällande live-eventsen, så har det ju ändå börjat blivit en liten buzz igen. Så det känns väldigt roligt. Sen så som sagt...
Vet, där, Mercy, vet ni varför det är? Det är ju för att Jeff Jarrett är ju den som sköter live-events nu.
Ja. Önsketänkande, Chris. Men för visst var det sådär i början? Var det väl, då fyllde de ju de här stora arenorna.
Ja,
ja då.
Det gjorde de.
Det brukar ju vara när de är på nya ställen, som förra veckan när de var i Seattle och Portland och så vidare. Då var det jättebra publik och det var slutsålt och så vidare. Nu har de ju bara varit i LA, var de ju i en gång förra året i den här Kia Forum. De har inte varit jättemycket på västkusten, så att det är ju fortfarande inte utbränt territoriet i alla fall. Men förhoppningsvis så kommer det väl kunna bli lite hetare på östkusten när de kommer tillbaka dit igen också, om det fortsätter vara så här fartfyllda och roliga shower.
Och så bra start också, pangstart med Mox och Hangman, en svettig jävla sluggfest med New Japan-tema. Och att de också rekonstruerade den där första matchen när han blev knockad, Hangman. Jag tyckte den var jättebra, och kul också att Hangman fick vinna den. Det kändes rätt.
Ja, ja. Håller med allt.
Och gåshuden när Adam Cole kom ut sen.
Fasen.
Hur var det mitt i natten, Robert, att se Adam Cole kliva ut? Det måste ju varit magiskt.
Ja, det var verkligen gåshud. Och bra jävla promo också när han sätter igång och snackar. När han också får det att låta som att han ska pensionera sig från ringen. Men när han bara vänder och säger att the bad news är till alla brottarna där bakom, för Adam Cole är tillbaka. Det var riktigt bra. Mumma.
Ja, fan. Och han är, vilken stjärna han är när han kör den där promon. Han är en stjärna när han står i ringen. Det är fan. Han tar plats på rätt sätt mellan de där fyra repen.
Ja, och han vet, det verkar vara en så himla varm person utanför, känner jag också. Så att man brinner lite grann för honom.
När han klev in i ringen, då twittrade Xavier Woods ut många bokstäver och utropstecken.
Det gjorde han rätt i.
Det var fint.
Ja, men han är riktigt, riktigt bra. Och det var väldigt emotionellt också när han berättade om hur han mådde och sådär. För det har ju varit så tyst om Adam Cole. Och det är ju också alltid lite oroväckande när det är sådär tyst om någon. När man vet att de har varit med om något head-trauma, något huvudtrauma, och så hör man ingenting om det. Då känns det som att... Ja, alltså det, mig hade ju inte förvånat en sekund ifall han hade sagt såhär, hörni, jag kommer inte kunna göra det här igen, tyvärr.
Nej, precis. Verkligen inte. Jag hade ju lite, man var ju orolig för det, för han bullade upp med det, den jäveln.
Jag undrar dock hur snabbt, hur redo han är. Nu som sagt så det blev ju liksom ingen angle av det här, utan han kom in, han sa sitt, han gick ut igen. Så jag undrar om det liksom var planerat hela tiden att, eller inom de närmsta veckorna i alla fall, att han
skulle komma... Tänker du att det här är istället för Sasha Banks? Är det det du ska säga?
Jo, men det är det jag kommer sluta upp i. Att de kanske placerade det här för att mätta publiken lite grann. För att de kommer nog kunna bli lite besviken sen.
Jag tror du är något på spåren. Det är som Vince McMahon brukar säga. Om du får ett bortfall så måste du ersätta det med någonting som publiken blir ännu gladare av. Nu kanske de inte blev ännu gladare av Adam Cole, men nog fan blev de jävligt, jävligt glad.
Jo, men som sagt, om det är någonting som påverkas av att Vince kommer tillbaka, så tror jag att Sasha Banks kanske kan påverkas av att Vince kommer tillbaka. Om han är i styret igen, så kanske det inte alls är lika intressant att gå tillbaka till WWE. Sen såklart, hon kanske inte vill till AEW heller. Så hon kanske har Japan och sen så har hon sin skådespelarkarriär eller musikkarriär eller vad hon nu ska syssla med vid sidan om nu för tiden.
Men jag tycker det är märkligt det där. För jag menar, vi har ju pratat om det hur länge som helst. Om när han då, eller när han, om när Saraya fick de här två biljetterna. Ring till, eller vad det nu det var. Då de här spekulationerna sattes igång att det skulle vara då Sasha Banks. För jag menar, det har de inte följt upp överhuvudtaget, och de följde inte upp det här heller. Eller var det Freddie Prinze Jr. och den här baksmällan killen som hade fått de där två fribiljetterna av Saraya?
Erkänn att du tänkte på mig likt jag tänkte på dig när jag såg Scarlett, när du såg Freddie Prinze.
Ja, jag tänkte att du satt och kokade när MJF slätade av honom i de där pösiga byxorna han hade på sig.
Vet ni att Chris Masters var i publiken också, den gamla WWE-brottaren, men han fick inte visas på bild, men han skrev bara, jag är här som ett fan, och folk trodde inte på han, så var tvungen att filma och fota sig själv i publiken där, för han fick så många som trodde att han ljög.
Han trodde att det skulle bli som för Tony Nese när han satt i publiken, att han skulle få vara på tv och kanske få brottas. Det gick inte Chris Masters.
Är han i samma goda fysik, eller?
Ja, han såg ju fräsch ut.
Jag tror att han brottas i NWA.
Han brukar brottas i Europa också en del, tror jag. Han är långhårig nu, men han är fortfarande i god fysik.
Mm-hmm. Ja, det ser man. Ja, nej, men ni var ju lite inne på det. Vi fick ju inte någon Sasha Banks eller Mercedes Monet, eller man nu ska uttala hennes namn, i den här Saraya Tony Storm-matchen mot Britt Baker och Jamie Hayter. Det var bara en helt vanlig tag team match. Det är ingenting mer med det. Den var bra, det var den absolut. Och i och för sig, vi fick ju någonting. Shida gjorde en Paul Heyman, och i någon av alla de här matcherna som Roman gjorde mot Brock Lesnar, när han kastade in bältet där emellan dem, hon kastade in en kendo-stick emellan dem, och så var det Britt som han plockade upp den först och gick bananas med den på Tony Storm.
Och publiken var inte med Tony Storm och Saraya lika mycket som de var med Jamie Hayter i alla fall. Så vi får se hur det slutar upp.
Nej, och vi har ju pratat om det tidigare också, att Srejas
mobbar feeling. Mobb.
Ja, men i alla fall hela hennes framtoning är som att det går inte att bara stövla in här och påstå att det här är ditt hus när du har varit här i två dagar. Och det att hon håller på att gapa "This is my house", det måste upphöra. Alltså, och om hon nu prompt ska göra det en gång då. Då räcker det med en gång. Här gjorde hon ju det efter varannat jävla grepp, hörde hon gapa den där catchphrasen. Och den fäster ju inte. Det är ju ingen som tycker att det här är hennes hus. Det är ju bara provocerande. Och de buar ju bara mer åt henne ju mer hon håller på att gapa om det. Och jag kan ju fatta att man ska hålla kvar vid sin gamla WWE-grej. Om man är liksom Adam Cole och kör sin babe. Nu vet jag att han gjorde den innan NXT WWE också. Men säg Bryan Danielson då. Alltså att han, nu har han den goda smaken och inte hålla på att göra yes, yes-prylen. Men om han skulle göra den så skulle jag förstå honom mer än att Paige går omkring och ropar gammal skåpmat.
Men, och jag håller med dig, men för att göra en lite fin segue från en mobbare till en annan. Du som älskar Ricky Starks, Robert, vad tycker du om att hela hans promo gick ut och pratade om Jake Hagers talfel?
Ja, men hörde ni inte också att det gick en susning i publiken när han började ta upp talfelet? Det där tyckte de inte var särskilt schysst.
Och bägge gångerna han gjorde, eller liksom när han kom tillbaka, det var till liksom mer och mer sorl kring att fan, nu är han ute på fel sida sträcket här.
Jag tycker om honom så himla mycket, men när de då gör sådana här, när man inser att de själv inte har det filtret, då är det ju lite, jag vet inte. Då är de kanske inte så jävla bra människor heller.
Nej, och så himla lågt hängande frukt för en promo överhuvudtaget. Man tycker ju att även om man hade varit en heel och gjort det, så är det liksom, fan, smartare är du än det. Liksom. Ja.
Han kanske blev färgad av den här Action Andretti, för hans promo var ju inte heller något att hänga i granen. Det var ju bara så här klassiska... Ja. Den AI hade ju skrivit en bättre promo.
Ja, tala inte ner om AI. Men jag tycker ändå att innehållet i Action Andrettis promo var inte bra, men jag tycker att han levererade den ändå bra. Jag tycker att han har liksom en bra pondus i sin leverans för att vara så ung i brottningen.
Jag tyckte också att han hade hyfsad karisma och så, men det bästa med hela det här segmentet är alltså Ricky Starks och Action Andretti som kör en promo mot JAS som är i ringen. Det är när Daniel Garcia inte vill bli kramad av Sammy Guevara. Det är fan helt underbart. Det skulle jag kunna spola tillbaka och titta på många gånger som helst. Det är som om Sammy Guevara är gjord av bajs ungefär. Han försöker ta sig bort något jävligt. Ja, det är så jävla bra tycker jag.
Ja, det var väldigt roligt. Men varför skulle Sammy Guevara hålla på att krama honom hela tiden också? Jag förstod inte det.
Ja, det kan man också undra.
Han är ju hans mentor. Men,
ja, för då gör man sånt. Kolla bara på Vince McMahon. Men vi hade ju för fan Rookie of the Year. För de har ju släppt PWIs årets brottare och allting. Och Rookie of the Year var ju Hook. Vi fick ju se honom och Jack Perry i match också.
Mm. Med underhållande namnet Jungle Hook.
Vad är det?
Ja, vad är det? Nej, men det var väl kul att få se han göra lite grepp framför allt. Och han gjorde ju den där, nu kommer jag inte på vad den heter. Men han kastade
T-Bone runt Suplex.
Just det, ja. Han kastade runt Big Bill.
Fast han kändes lite förvirrad, Hook, va? Han är ju fortfarande ganska grön.
Ah, gud ja. Gud ja, han är ju lite lost i ringen, men det gör inget. Jag tycker Big Bill tog den bumpen väldigt bra. Han var bjussig i matchen överlag, Big Bill. Jag började se honom i så här i godare dagar sedan han kom till AEW. Jag tycker att han har varit sympatisk i hur bjussig han är och att han... Ja, jag vet inte. Gillar Big Bill, gillar inte hans namn.
Nej, verkligen inte. Nej, men jag håller med. Och jag tror... Lite som du är inne på, att Hook är lite grön. Och när man ser den här matchen så förstår man också varför de kanske har dragit lite i handbromsen med honom.
Mm, verkligen.
Men Takeshita och Danielson var det ju inget fel på. Jag vill säga någonting annat än toppen, men mitt vokabulär är tyvärr begränsat. Episk, eller vad säger man?
Ja, men det var ju... Det är så fan... Takeshita. Det går ju rykten om att de har stora, stora planer för honom. Men har ju inte hört det ganska länge att de har då? Han förlorar alltid ändå.
Det är spännande ändå att de har ju... Don Callis följer ju med Takeshita lite här och var. Han var ju på LA Kings-matchen tillsammans med Don Callis. Och sen så har man ju sett Don Callis sitta i publiken och titta på Takeshita-matcher lite nu och då. Så,
vilket jävla omaka par, Don Callis och en jävla giffelätande Takeshita går på LA Kings match. Det är fan underbart.
Det var någon också, kan det ha varit på PWG, var han inblandad i det, Takeshita?
Ja, där var de och surra med varandra.
Ja, för de hade ju spelat in någonting där, där Don Callis var med också.
Precis.
Så något komma skall med det udda paret, men det ser man ju fram emot.
Ja, gud ja.
Jag vill bara säga det, för jag vet, vi pratade om det här också innan, att det är så tydligt att Bryan Danielson skulle vinna den här matchen och alla de här 7 matcherna, eller vad nu det är, han ska gå för att då ta sig till Iron Man-matchen mot MJF. Men, med det sagt, så kan man ju ändå njuta av en jävla pang-wrestling-match.
Ja, gud ja.
Ja, och såg ni vilken match det skulle vara nästa vecka?
Bandido!
Ja. Ja, det är helt sjukt. Det är lite roligt tycker jag, de håller på att göra en till number one contender. Och ändå så ska han möta sådana som bara har förlorat på AEW-TV.
Ja, men nu är det nytt år. Då nollställer vi records. Du måste hänga med här.
Nej, i och för sig.
Jävla vinsten att Tony Nese skaffar sig nu på Dark, vet ni. Nu är han snart number one contender. Yes!
Ja, i och för sig. Takeshita vinner ju på Dark också. Så att jag ska inte säga att han inte har vunnit.
Men main eventet måste vi ju nämna också.
Ja, där fick vi ju nya trios tag team-mästare när Elite vann över Death Triangle i den 7:e och avgörande bästa av 7 matchen om titlarna. En fantastisk stegmatch i ett jäkla tempo. Det var som att de hade packat in en 45 minuters match i en kvart.
Två gånger hastigheten. Chris favorit hastighet.
Ja, men det var det. Det var ju, de hade 20 minuter på sig. Typ.
Ja, fast med intron. Och jag menar, de där intron är ganska långa också. De mäter väl en 10 minuter.
Ja, just det. Ja, just det. Ja, det har du rätt i. Ja, fy fan.
Nej, men den var väldigt bra. Det var inte många andhämtningstag där, inte. Till och med Abrahantes och Cutler hann de få in i den där packade kvarten.
Japp.
Fullsmetad pangmatch.
Ja. Det här tycker jag ändå var, det här var nog den bästa matchen på hela bästa av 7-serien. Men det var, eller kanske den första då, för att då visste man inte att det skulle vara en bästa av 7-serie efter. Men nu så visste man ju inte riktigt vem som skulle vinna. Så den här kändes intressant på så sätt och det var väl genomfört. Så att, det här var nog min favorit ändå.
Jag är också glad att Death Triangle inte splittrades. För det är ändå liksom legat och pyrt lite det här med att Pac vill hålla på och fuska och såna grejer. Och Fenix har inte riktigt gillat det. Penta, han har varit lite så här, ja, vi fuskar väl då. Men Fenix, han har ändå haft någon typ av moral i kroppen. Men för deras akt är så jäkla frän, och hela introt också när de kommer in, det är så fruktansvärt snyggt. Jag vill verkligen att de ska fortsätta vara ett trios tag team. Och ja, för de får ju ändå, nu får de ju ändå gaska upp och ha en liten trios division här.
Verkligen, och de har ju bra med faktioner. De har ju de här två, de har House of Black, de, jag ska ju trycka in någon, de har ju Best Friends. Det finns ju potential på den där späckade rostern.
Blackpool Combat Club.
Ja, Blackpool Combat Club också. AR Fox och Top Flight. Vad är de? De är six man champs. För man är inte trios i Ring of Honor.
Ja, just det. Precis, ja. Six man champs, ja.
Heter den så?
Ja, den heter inte trios i alla fall.
Nej, den heter Six Man Tag Team Championshipen och sånt där. Det är jätteudda, men den gör det.
Ja.
Så här är ibland Anders i wrestling. Det är konstigt.
Ja, jag håller på att lä mig fortfarande om det här.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.